lördagskvällen sköts två 15-åriga pojkar i Malmö. Den ena pojken dog och den andra vårdas fortfarande. Hans läge är stabilt men livshotande. Nyss höll polisen en presskonferens i Malmö. Polisen där kommer att få mer nationella polisresurser för att komma åt den organiserade kriminaliteten i Malmö. Vi hör polisområdeschef Stefan Sinteus.
Viktigt att säga där, det är insatser som riktar sig mot gatunivån, alltså det vi kallar gatulangning, där våra fokusgrupper kommer att förstärkas och vi kommer att jobba med själva den öppna drogmarknaden som tyvärr finns i en del städer, inte minst i Malmö. Vi tror nämligen att den öppna drogmarknaden är en av anledningarna till att vi ser vad vi ser med skjutningar och sprängningar i Malmö, och det är främst cannabismarknaden som dominerar. Vi kommer därutöver att göra andra tyngre insatser, om vi kallar det så, insatser på kvalificerad spaningsnivå. Vi kommer att vidta trygghetsskapande insatser, brottsförebyggande insatser.
Vi hörde alltså Stefan Sinteus vid Malmöpolisen. Turkiet har börjat skicka tillbaka till fångatagna medlemmar av terrorgruppen IS till deras hemländer. Det gäller en amerikansk och 7 tyska IS-medlemmar, och Turkiet förbereder utvisning av 11 franska IS-medlemmar och dessutom misstänkta jihadister från Nederländerna och Danmark. Turkiet har inte avslöjat exakt hur många IS-fångar som skickas till Europa. Både Finland och EU säger att man inte har kontaktats. Turkiet har uppgett att det inte finns finländare bland de 300 utländska IS-krigare som Turkiet tog till fånga i Syrien. Men landet har däremot inte uppgett ifall det finns finländare bland de 1200 fångar som har gripits tidigare. Och poststrejken har brutit ut i morse. Ledningen för posten kan för närvarande inte bedöma exakt hur stor andel av personalen som deltar i strejken. På arbetstagarsidan uppger facket PAU att det finns personal som jobbar trots strejken. Det uppges handla om inhyrd arbetskraft och bara ett litet antal personer. Enligt facket deltar ungefär 9000 anställda i strejken. Den påverkar allt från postsortering till utdelning, och den pågår i minst 2 veckor, möjligen 4 veckor. Det var lunchnyheterna med Pej Kösterholm, och nu är det dags för direktsänd debatt i Ylevega. Idag är det Bettina Sågbom som leder ordet i Slaget efter 12.
Välkomna till dagens debatt. Vi ska diskutera det faktum att det där riksdagens biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen, han kom med ett utlåtande, och det handlar om en skola i Kouvola som ville ordna skolavslutning eller julfest i kyrkan. Och det hade då kommit ett klagomål om detta, och det var en förening för icke-troende som hade kommit med det här klagomålet och tyckte att det var en olämplig plats att det här julavslutningen skulle hållas i kyrkan. Och Pasi Pölönen kom då med ett uttalande där han gav dem rätt, eftersom det var tal om en hela skolans julavslutning som en del av undervisningen. Och då ansåg han att det är bättre om en sån här avslutning hålls någon annanstans än i en kyrka. Det om detta, men sen börjar diskussionen och debatten som har gått verkligt het under veckoslutet. Och det är det vi ska diskutera här idag, nämligen diverse riksdagsledamöter från diverse partier, både opposition och regeringspartier, har uttalat sig och varit väldigt förargade över att nu får inte barnen gå ens i kyrkan mera. Ord som militant ateism har hörts, och också en viss sån här oro för att nu vi kuvar oss under andra kulturer, vilket den här beslutet ingalunda alls handlar om. Det var ingången till dagens diskussion. Och med mig här har jag Petteri Väänänen, ska vi kalla det för, mediakonsult.
Jo, det går bra.
Ja. Och Susanna Ginman, ledarskribent HBL, eller KSF Media. Välkommen.
Hej. HBL går nog bra.
Ja, och det där, just det, jag talade med medieforskare Anu Kojunen i telefon här under veckoslutet, och hon höll med bland annat Iltalehtis kolumnist Lauri Nurmi som har skrivit om det här också, att han säger i sin analys att nu har det politiska, det här poängplockande börja. Att det här är frågan om populism. Och andra partier är rädda för att sannfinländarna har så goda gallupsiffror just nu. Vad säger ni först om den analysen? Har Lauri Nurmi rätt?
Jag tror nog att han har ganska rätt. Och jag vill också säga att det var inte så att den här skolan ville ordna sin julfest i kyrkan. De har de facto gjort det.
Ja, det har
så det har
det.
Redan hänt, även om vi inte ska gå in på det. Men det där, ja, jag tror nog att Lauri Nurmi har ganska rätt. Och han är inte den enda som har dragit den slutsatsen heller.
Och det är ju det, när man slår in öppna dörrar så tar det fråga om populism. Det här är ju faktiskt så att den här ombudsmannens beslut stöder ju på rådande praxis. Mm. Så det är så det har uppfattats. Det här stöts hemskt mycket i riksdagen. Två gånger i grundlagsutskott 03 och 14. Och 2014 så där stod det att kan innehålla traditioner av religiöst slag såsom enstaka psalmer. Och det är ju helt okej. Mm. Men att det där sen att som det nu var i Kouvola, där jag faktiskt är uppvuxen i, där den här julfesten, den började med ett korståg, sen var det psalmer och sen var det bikt. Och det var helt klart en gudstjänst på ett sätt. Mm. Och då kan man tänka sig att den utesluter till exempel icke-troende eller muslimer.
Ja, det är ju det att nu kanske vi går lite på sidan, men att jag menar, en julfest kan ju vara någonting för alla skolans elever. Mm. Om det då innehåller sådana här drag så är det ju kanske då en tillställning som, om du inte hör till kyrkan, där du inte känner dig hemma. Mm. Och det har förresten också använts som ett inom citationstecken argument att nu skulle liksom representanter för andra trossamfund på något sätt diktera hur vi ska ha det. Här tror jag nog att problemet är just för den faktiskt i dagens läge ganska stora del som inte hör till kyrkan. Inte den evangelisk-lutherska, men inte heller till någon annan.
Ja, det var ju de som hade klagat.
Ja, det var en sån förening som hade klagat. Men i offentligheten hade liksom i stort sett hetat då att man har antytt att det är ungefär muslimerna som kräver det här.
Däremot
och det stämmer inte.
Jag har sett här under veckoslutet att flera invandrare har varit på sociala medier och sagt att vad är det här för skit ungefär? Att vi har inte sagt någonting. Att det här har inte liksom kommit från oss. Mm.
Mm. För riksdagsmannen Jyrki Kasvi frågade att vilket hallå skulle det bli om julfesten ordnas till exempel i ett utrymme som tillhör någon annan tros, något annat trossamfund, som till exempel muslimsk moské
eller en synagoga,
men det stora problemet här, eller det som kanske skrämmer mig mest är just hur den här diskussionen far iväg utan att folk har tagit reda på vad det egentligen handlar om. Alltså nu var det faktiskt så då att när jag skulle komma hit så gick jag till JO:s webbsida för att titta på det här beslutet. Det fanns inte där ännu. Nej. Så jag ringde dit och nu har jag fått det, men det är 13 sidor långt så jag har inte hunnit
efter mycket
liksom
arbete fick vi det printat åt dig här.
Så att då har liksom största delen av de här som har uttalat sig har gjort det utan att egentligen veta vad det här beslutet går ut på. Och då antyder man liksom att man förbjuder julkyrkan och att man inte ska få sjunga sånger, delvis salmer som hör liksom ihop med vårt julfirande, och det stämmer ju inte. Och det som är allra mest tycker jag faktiskt beklämmande att det är ganska liksom politiker som man nu brukar vara van vid att försöka hålla sig till sanningen som kanske inte, som Petteri Orpo till exempel. Jag påstår inte att han har kommit med någon osanning, men han har också ställt frågan att får man nu sjunga den här och den här sången, undervisningsminister Li Andersson tar ställning till det, och Katri Kulmuni, centerns ordförande, har hoppats att det fortfarande är okej att gå i julkyrkan, och det är helt klart att det är inte, men det är någon som har ifrågasatt.
Men vad tror ni, alltså jag vill haka fast eller fortsätta på den frågeställningen du öppnar här för Susanna, är det så att de inte har läst ordentligt och tar reda på, för att, eller är det så att de har läst och tar reda på men de ändå gör så här?
Jag tror att det kan vara lite både och kanske, eftersom det här beslutet faktiskt då inte fanns där på nätet ännu, och det berodde på det att på JO så vill man först vara säker på att de berörda har fått det här beslutet innan de lägger ut det offentligt till allas påseende. Men det kanske är en kombination, och jag menar att jag har inte sett sån här yttringar från många av de politikerna som nu har engagerat sig tidigare, så det tyder ju nog på just att man har ett behov av att dra en, på något sätt vara upprörd.
Och man verkar tolka ganska häftigt här, till exempel Markus Lohi, riksdagsman, skriver så här att centern, ja, det ser ut som om att biträdande justitieombudsmannen förbiser grundlagsutskottets ställningstagande. Och det gör det ju inte, de facto. Det är ju helt...
Det tar fasta på grundlagsutskottets ställningstagande.
Ja, exakt, ja. Alltså det är gammal sådana sägen att det är intressant, men det är intressant. Men det är just det att, det där, att jag tycker nog att man kan dra en liten, så att säga, linje fram till Brexit, till Donald Trump också. Han har tweetat 11 000 gånger och 6 gånger om dagen så har han kommit med några osanningar. Så det där, det är den här liksom, på något sätt att man fjärmar sig från fakta, fjärmar sig från liksom riktig det där kunskap, och sen kommer man med sådana här påståenden för att så att säga locka fram känslor. Det är ju känslan som är så viktiga nu i politiken och i sociala medier speciellt. Det är ju inte liksom fakta som funkar bra i Twitter till exempel, utan det är känslorna som man försöker få fram. En tudelning, en polarisering av samhället är på gång, och det får sen sådana här uttryck ibland.
Jag tänker här att den här diskussionen är kanske på ett sätt också hälsosam, om man lyckas öppna den nu för allmänheten, att man skulle komma liksom vidare härifrån, att kunna analysera att vad är det som har hänt, vad är det som de facto har sagts, och kanske man skulle gärna se någon, en annan pudel som man kallar det för, åtminstone i Sverige, att göra en pudel, att någon skulle kanske krypa till korset och säga att hej, att jag kanske får ila mig här nu.
Ja, vi får se om du kommer att få se det. Jag är inte så säker på det.
Du tror inte?
Nej, jag menar, inte kan man ju veta. Men sällan tycker jag att man ser att folk ber om ursäkt. Men säkert finns det kanske såna. Men jag tror nog om vi liksom återgår till din ursprungliga frågeställning, så jag tycker det här är ett så att säga ett bevis på vilken betydelse ett parti som nu i det här fallet då Sannfinländarna, att de fick ett så stort stöd och sköt ifrån ju.
I den senaste mätningen
som Yle gjorde, så var det ju det största partiet, vilket inte nytt, men hade 6% enheter mer i stöd än vad Samlingspartiet hade, som var den som kom tvåa. Hur ett sånt här parti, när det växer sig starkt, hur det påverkar också alla andra partier och därmed politiker, och hur det påverkar attityderna och hur man just uppträder offentligt och sånt här. Att man försöker liksom lite åka, jag vet inte om man ska säga åka snålskjuts eller åka med på den där vågen och så vidare. Och det tycker jag ju att det är ett ganska intressant fenomen.
Och sen intressant blir det för Samlingspartiet, som ju efter Samlingspartiet, därför de har samlat både liberaler och konservativa. Och där finns en sån där brevfront av såna kulturborgare, som de kallar sig ibland. Och hur de kommer att liksom tycka och reagera mot att man ljuger i den här diskussionen. Sannfinländarnas Ville Tavio har sagt att han hävdar att myndigheterna förbjuder kristliga traditioner. Och det är ju inte riktigt det handlar om.
Och det är nog inte alls det handlar om.
Nej. Och det är bara att man försöker få skapa likvärdig behandling för alla.
Ja, enligt de lagar som vi har och de avtal som vi har undertecknat, så vitt jag förstår så är det här enda möjligheten att komma med ett sånt här avgörande som nu då biträdande JO har gjort. Att om vi ska ha någon annan slags beslut, så måste vi ha andra slags lagar och andra slags internationella avtal som ju har samma status som lagar.
Om man nu återgår till älskade Kouvola, så där till exempel, i den där skolan som har 400 elever, så de ordnar en alternativ tillställning. Och där har funnits mellan 2 och 10 deltagare. utan föräldrar för att föräldrarna får komma till kyrkan men inte den där alternativa tillställningen. Och att rektorn säger att han tyvärr så vet han ingenting om programmet därför att han aldrig varit och tittat på det. För att han alltid varit i kyrkan. Så att det där, det är ju inte likvärdig behandling av eleverna.
Och ändå står det uttryckligen till exempel just i det här grundlagsutskottets beslut från 2014 tror jag det var. Att man får inte liksom dels behandla elever olika men dels får man inte heller göra på ett sånt sätt att de så att säga blir stämplade. Att de uppfattas som avvikande. Och det som jag nu har kunnat läsa om hur de har gjort i den här skolan i Kouvola uttryckligen i det här JO:s beslut så tycker jag att de har uttryckligen gjort det på det sättet tyvärr.
Ja, för de två eller tio som inte har deltagit.
Ja. Ja.
Ja, vad tror ni händer nu eftersom det har blivit en sån kalabalik om det här? Eftersom vi har till exempel också Helsingin Sanomat lyfta det här på ledarplats idag. Alltså i nätversionen åtminstone. Eller jag vet inte, du ser fundera som kanske det inte var ledare. Nej, är det en kolumn?
Ja, det är en nyhetsgrej men den finns inte
precis,
papperstidningen.
Sant. Ja. Men där i alla fall så lyfter man upp och så talar man också med experter om just det här. Inträffade och den diskussion som har uppstått.
Vi kommer att se mer av de här alternativa sanningarna nog, tyvärr. Och just den här polariseringen som jag är så hemskt rädd över att det där. Och det är ju, sociala medier, det fungerar ju så att det delar för folk. Att om du inte tycker om något annat än till exempel rasistiska postningar så då blir det bara liksom rasister som du har kvar. Det gjorde en svensk journalist för några år sedan, en sån här experiment med sig själv, att han tyckte bara på rasistiska och sen sån här liksom ultrahöger grejer och efter två månader så fick han ingenting annat.
För att
algoritmerna funkar på det där viset. Och det är ju det som vi kommer att se mer och mer. Tänk att liksom halva USA hatar mer och mer eller mindre Trump, men han kommer kanske att bli vald en andra gång.
Mycket möjligt. Åtminstone det är inte helt omöjligt.
Nej. Så det är nog en större bild vi har här att hålla på med.
Ja, det visar ju också att det som nu då i vissa kretsar är väldigt populärt och är liksom en sån här konservativt sätt att tänka liksom en som kan vara ganska uteslutande. Jag menar att i en artikel i Ilta-Sanomat så är det faktiskt en lärare, kanske den här personen är både lärare och förälder eller någon deras som önskar att man skulle tänka, de som uttalar sig skulle tänka på det här barnens synvinkel just. Att om du då hör till de tio som går på det där alternativa och du får inte ta dina föräldrar med och där är ingenting som barnen själva gör. Jag menar att i julfester har ju uttryckligen det att barnen uppträder och har kanske tablåer eller vad som helst och föräldrarna får komma och titta. Så det är ju en helt annan situation.
Du har ju undervisningsminister Li Andersson nog hörsammat de här uppviglingarna under veckoslutet. Alltså hon uppmanade ta ställning flera gånger. Hon har gjort det, åtminstone på Twitter. Väldigt sakligt, utan någon passion åt någon deras håll. Utan väldigt sakligt så har hon sagt att det där ingen har förbjudit skolgudstjänster heller, eller det att barn skulle gå till skolan då, eller i skolan tillsammans skulle gå till en kyrka, utan det är frågan om uttryckligen, så som ni här sa, en avslutning där hela skolan ska delta, att den inte passar. Att hon har alltså väldigt lugnt tagit ställning i den här frågan och kommit med fakta. Vad tror ni när ni nu säger att det är så här att folk läser det de vill läsa, det känner sig en tudelning. Tror ni också sådana här rättelser och sådana här sakligheter? Nu går hemmen i finländska samhälle.
Jag tror att det varierar hemskt mycket. Jag menar, hos en del går det säkert hem och hos andra inte. Och en del kanske aldrig nås av dem ens. Det beror ju helt på
det är det som
hur
är
man
risken.
Tar in... Ja. Liksom information från världen, om världen. Mm. Att det där, jag tror att det varierar ganska mycket.
Och det är ganska logiskt att det där Sannfinnarnas tidning, Suomen Otiset, hör inte till mediernas opinionsnämnd. Eller. Mm. Mm, för då så att säga visar att de behöver inte liksom hålla sig till sanningen. Och sen en sak som också liksom tillhör den här sortens tudelning, det är att man stämplar. Centerns Mikko Kärnä till exempel talar om militant ateism.
Jo, jag vet, jag läste.
Det är nog att liksom ta till.
No, han har talat också tidigare, det är inte, han älskar ju sådana kraftuttryck. Tidigare så har veganer varit militanta och det här ordet militant använder han gärna.
Och det, han är ju en politiker som är ett ganska bra exempel på en som liksom bygger upp hela sitt så att säga varumärke och sin tillvaro på just att han uttrycker sig väldigt radikalt på olika sätt och uppseendeväckande. Han skickar, skulle jag säga, åtminstone ett pressmeddelande per dag, men ibland fem. Att det där, och de är alla ganska likadana. Så att det är nu, och det är kanske också ett exempel då på en som försöker liksom tävla på sätt och vis i samma kategori då som en del sannfinländare. Men sen finns det ju också andra exempel att här i en av eftermiddagstidningarna så uttalar sig Helja Misukka som nu för tiden jobbar på OAJ, lärarnas fackförbund. Hon är alltså har tidigare jobbat som medarbetare inom Samlingspartiet och hon är också väldigt förskräckt över hur då en del politiker har far iväg och uttalat sig och inte överhuvudtaget brytt sig om fakta. Så att det finns liksom många olika exempel.
Ja, det är de här hot- och hatbilderna som skrämmer mig nog. Att jag blir nog mörkret när jag tänker på det här i längden. För att, vad kan det här liksom... Vad kan det här liksom sen komma med sen med för orsaker?
Ja, det är kanske mest skrämmande. Jag menar, på något sätt så har man ju, fast det inte heller är, det är också tragiskt, men att man har ju kanske vant sig vid att åtminstone en del sannfinländska politiker bryr sig inte om fakta och sanning, utan det är liksom den här uppfattningen och den här liksom känslan som är det viktiga. Men nu, det här fallet visar ju nu hur det har spritt sig till en del samlingspartister, en del centermedlemmar eller centerriksdagsledamöter. Och det är kanske det som är så att säga det mest skrämmande, att tycker jag, att de här inte heller bryr sig om då att ta reda på. Utan det viktigaste är liksom den där imagen som man ger av sig.
Men om vi tittar på de här opinionssiffrorna nu, där då sannfinländarna var så här mycket klarledning. Så det där, hur ser ni, hur skulle liksom en sån här oppositionspolitik kunna se ut? Alltså om du är i opposition, som nu Samlingspartiet är, hur borde de göra?
No, sannfinländarna är ju också i opposition.
Precis, jo, men deras roll är på något sätt klarare.
Ja, därför att sannfinländarna har ju två teman som bär den framåt. Och det ena är det att i stort sett alla problem i Finland anser de att beror på invandring. Det är det ena. Och det andra som jag skulle tro att nu är liksom i stigande. Så det är ju deras inställning till hela klimatförändringen och den här diskussionen kring den som ju är väldigt massiv och innehåller allt möjligt. Och jag kan förstå att den kan kännas ganska påträngande. Och där står de liksom då för en linje där de säger att vi behöver inte göra någonting, vi behöver inte förändra någonting, att vi har redan gjort tillräckligt mycket. Och det här är liksom två sådana tydliga ämnen med så att säga tydliga besked. Det är sen en annan sak att det kanske inte är så faktabaserat och att man kan liksom gå in i de här argumenten och säga att det ju helt enkelt inte håller. Men det går så att säga hem. Och Samlingspartiet är ju ett parti som hittills har varit känt för att vara ganska sakligt och liksom poängtera fakta och så här. Och som har suttit i regeringen i herrans många år. Så att jag kan förstå att det tar tid för dem att hitta sin oppositionsroll. Men ska de slå sannfinländarna med sannfinländarnas medel så då har de nog ganska lång väg att gå. Även om de då har gett lite prov på det också nu under veckoslutet.
Ja, för att här handlar det om känslor igen. Alltså den köttätade heteromannens ställningen är hotad. Och det är det som de liksom använder
Är du sarkastisk nu eller?
Nej, men...
Jag fanns här citationstecken.
Nej. Men det där, det var en amerikansk kommunikationsguru som skrev någonstans att budskapet i sig är inte det som är viktigt utan hur det uppfattas. Mm. Och det är just det som håller på att hända här, så att det där...
Ja, jag menar för den vanliga så att säga medborgaren så blir det ju ganska utmanande om man har en ambition att ta reda på fakta. För att det är kanske inte alla som kommer på att de kan beställa det där JOs beslut eller orkar plöja igenom de där 13 sidorna text som åtminstone i det här skedet bara ännu finns på finska.
Nej, men däremot skulle man tänka att folk nog läser igenom, typ just nu har jag nämnt Lauri Nurmis utmärkta kolumn på Iltalehti eller läser Hesaris artikel idag och liksom på riktigt blir intresserade och försöker sätta sig in i att vad är det egentligen som har hänt och vad bråkar de om.
Säkert finns det också sådana.
Och när det liksom fortsätter så här kommer det att bli ganska utmanande att åka taxi.
Hur menar du då?
Ganska många av taxichaufförerna har mycket starka åsikter om olika saker och det här man har hört ibland när man...
Okej. Det öppnar du en helt ny värld för mig med den kommentaren. Men hur skulle du svara på den frågan jag ställde här tidigare till Susanna? Hur ser du att en sån här oppositionspolitik, hur skulle den kunna se ut om man inte går på den här samma, rida på samma
tema? I bästa
teman?
Världen tar man ju fram fakta och det där och kämpar med sådana här liksom fakta. Att man inte kör så mycket på känslosidan. Det är ju det som är det värsta i det här, den här sortens populism. Att just att man använder känslor istället som fakta.
Mm.
Och just i det här fallet till exempel det är det ju helt klart att man försöker skrämma. De här religiösa temat, de är hemskt känsliga och de väcker känslor. Och de har kommit liksom alltid då. För 10 år sedan till exempel så var det en rektor som tvingade alla eleverna som tillhör statskyrkan att delta i gudstjänsten till jul.
Mm.
Och det där, och det sa ombudsmannen då, nej det kan man inte göra. För att det är inte likvärdig behandling av speciellt med tanke på att om man är under 18 år och föräldrarna tycker att du ska hålla dig till kyrkan så kan du inte utreda heller. Men just det här att det kommer fram just såna här saker som vi ser, immigration och just klimatfrågor och kyrkan. Och det finns många saker som väcker frågor och de kommer man att koncentrera sig på.
Ja, det här är ju liksom, man målar ju upp en bild på något sätt av att alla traditioner som vi har i Finland som till exempel då hänger ihop med jul som förstås är väldigt känslomässigt för att julen är en viktig högtid för oss, att de på något sätt skulle vara hotade men inte de är hotade. Jag menar att man de som vill gå i kyrkan kan gå i kyrkan och de som vill sjunga också vid julfesterna så kan man sjunga vissa sånger som man brukar sjunga på julfester även om de råkar vara salmer. Att det har ju då grundlagsskottet slagit fast tidigare. Men på det här sättet liksom så skapar man ju en sån där bild av att någonting håller på att totalt förstöras. Och det är ju klart att allting här i världen ändras småningom men inte står vi inför någon sån situation att det liksom skulle förändras totalt och att våra jultraditioner helt nu då skulle kastas i väg.
Och sen så, Finland har ju varit multinationell till exempel. En gammal släkting...
Kulturellt menar du?
En gammal släkting mig berättade att hon kommer från Viborg. Mm. Där talar man karelska, finska, svenska, tyska, franska och lite engelska. Och det gjorde man liksom i vardagslag så det var liksom inga problem. Och liksom alla var nöjda och glada. Och jiddisch naturligtvis, helt klart.
Men nu vill jag ändå understryka det att nu i det här specifika fallet så handlar inte ens om det. Det gör mig lite fundersam också det att till exempel under diskussionstrådar i Facebook till exempel fanns det ett inlägg som Ville Rydman hade skrivit som i och för sig var rätt så sakligt, men jag försökte faktiskt få Ville Rydman med hit idag, han var förhindrad att ställa upp. Men där under fanns det kommentarer av samlingspartistiska profiler som hade sagt att, ja, att om inte vår kultur passar så kan man fara tillbaka dit som man har kommit ifrån. Mm. Vilket den här frågan inte överhuvudtaget handlade om. Det var ju inte det som var orsaken till att...
Nej, men det är lätt att vrida åt det hållet. Det är hemskt lätt. För att just det där att okej, det är en hotbild igen. Mm. Utlänningarna kommer och hotar och dödar våra fina traditioner. Och att vi är så mjäkiga att vi inte vågar liksom hålla fast i dem. Och det är inte det fråga om. Mm. Men en sån uppfattning är ganska lätt att bilda.
Och sprida.
Ja, för att sociala medier, man behöver inte ha något tryckeri eller någon radiosändare, utan det är bara liksom gå dit och fast i fyllan och villan och börja skriva Eva Ursäs saker.
No, jag tror att de facto en del gör det. Ja. Om man tittar klockslagen här visar.
Men man kunde ju förstås hoppas, som du också Bettina här sa lite tidigare, att ett resultat nu av den här häftiga debatten skulle vara just det att folk lite börjar tänka efter.
I synnerhet om man är minister, vet du, eller om man är partiordförande.
Men också människor som läser de här uttalandena, att man skulle liksom fråga sig att vad är nu sanningen här, att liksom, vad är fakta? Att det är nog alltid en bra regel att själv liksom gå och kolla fakta. Källan till alltihop, för att då brukar ofta missförstånd eller fel tolkningar kanske liksom bli klara.
Hur tror ni att diskussionen går idag till exempel om inom Samlingspartiet? Redar de upp det här? Har de någon sorts smutsbyke så där internt? För där fanns faktiskt en del ganska fula inlägg i debatten.
Det är svårt att säga. Det vet jag inte. Alltså, ibland fungerar ju politiker och politiska partier på det sättet att de liksom tar in allt vad de kan. Och då kan det så att säga vara fördelaktigt för dem att på sätt och vis vara ganska spretiga. Att det där. Men det ska ju bli intressant att se om det kommer något sånt uttalande från dem då i så fall.
Det fanns nog också väldigt vettiga uttalanden av samlingspartister, absolut, som hade sagt att hej, att vänta nu att vi ska se vad grundlagsutskottet tar de upp det här och vad månne de säger, bland annat Sari Sarkomaa.
Fast det tycker jag också är en lite intressant tanke, att grundlagsutskottet i första hand behandlar ju lagförslag som är uppe till behandling i riksdagen och avgör om de är förenliga med grundlagen eller om de på något sätt måste ändras för att vara förenliga med grundlagen. Eller så tar de ställning, som det här beslutet 2014, så var det där de tog upp det här med jultraditionerna och skolan, så var det egentligen behandlade då justitiekanslers årsberättelse och liksom i det sammanhanget. Så att jag tycker också att det låter lite underligt att grundlagsutskottet är ju ingen domstol.
Nej, men det finns ju prejudikat från just 2014-2003, och ombudsmannen har också varit flera gånger här, i alla fall två gånger, uttala sig i de här sakerna. Så att jag tycker nog att det, som sagt, slå in öppna dörrar i det här fallet. Men det just det där att det väcker så starka känslor, så måste man ju försöka rida på det om man vill. Och det är många som vill.
Jag vill hålla kvar med ännu lite vid oppositionspolitik de sista minuterna. Jag tänker, nu har vi talat om Samlingspartiet, vi har talat om Centern. Så har vi också
Centern är ju då ett regeringsparti och inte oppositionsparti.
Visst, för tusan, det är de. Ja, men vi har det där Kristdemokraterna. Också. Sari Essayah fanns med förra veckan redan på morgon-tv och tyckte då att hon skulle gärna höra en längre motivering av biträdande justitieombudsmannen. Vad tänker ni om det här?
Det blir lite förståeligt att Kristliga liksom tar itu med den här frågan, men i stort så är det väl fråga om det att det är ganska stor trängsel på den högra sidan av politiska kartan, alltså på konservativa sidan. Och därför måste man liksom tala lite högre för att liksom höras. Och det är väl därför såna här konstiga uttalanden från just det hållet.
No, Sari Essayah är ju riksdagsledamot, och riksdagsledamotmöten brukar ha ganska lätt att få information. Och jag skulle tycka, så mycket som jag nu har hunnit läsa då de här 13 sidorna i det här JOs beslut, så tycker jag att att där kanske kommer faktiskt ganska mycket information som det kan vara bra att ta in och bekanta sig med. Men ingenting hindrar ju heller att man bjuder in JO eller att man ordnar en aktualitetsdiskussion i riksdagen om man vill. Det kan man ju också göra. Eller inte finns det säkert heller något hinder till att grundlagsutskottet diskuterar frågan.
Jag tror det kommer att göra det. Det har varit så mycket diskussion nu.
Ja,
att,
ja.
I alla fall en diskussion tror jag. Mm. För det är så lätt att initiera sån diskussion. Så det kommer vi nog att höra. Och där kommer det vara många upprörda känslor.
Mm. Det tror man kan ju bara då hoppas att det då skulle finnas liksom lite mera plats för fakta. Mm. Eftersom det inte har funnits så hemskt mycket plats för det nu. Att jag tycker att man igen kan upprepa det. Att så vitt jag förstår så fanns det inte någon annan möjlighet för biträdande JO än att komma med det här beslutet som han gjorde utifrån de lagar som vi har och de internationella avtal som Finland har undertecknat. Att jag kan inte se liksom att han skulle kunna landa någon annanstans.
Slutligen, hur ska vi i massmedia hantera en sån här, låt oss